Okej, välkommen tillbaka från fikan. I spirit av vad ni just åt i fika så skulle jag vilja säga att jag ska prata om Windows 10 och ska ta om broar och hur vi bjuder in andra typer av kodmassor till Windows 10. Windows 10 operativsystemet, alla ska med, alla ska i båten. Vi har pratat om vår Universal Windows-plattform som kommer fungera på alla de här devicen och hur vi programmerar åt det. Men realiteten är att ni har ju kod i andra, på andra miljöer. Ni har kod i andra programspråk som vi kanske inte har nu. Så jag ska prata om egentligen om fyra broar här som vi har håller på att utveckla. Och de är alla nämnda efter broar som finns. Jag försöker göra något roligt med de här bokstäverna. Det roligaste jag kom på var ASIV. Det vill säga den är Atomic, Isolated, Consistent och Windows. Nej, det funkar inte. De här broarna är till för att ni ska kunna snabbare komma in på vår plattform och komma upp i våran store. Så den första broen jag tänkte prata om är Project Westminster, det som vi kallar för Hosted Web Apps. Så vad vi kommer kunna göra är att vi kommer kunna ta er webbsite, enkelt paketera ihop den och lägga upp den i våran store så att den finns discoverable på user. Då kommer ni fortfarande hålla kvar koden som ni har. Ni använder era utvecklingsverktyg, det som ni vill ha. Ni använder naturligtvis ert repo of choice. Ni deployar här precis vad ni vill. Men ni kommer att nå Windows-användaren och ni kommer få en nativ app. Så vad måste man göra? Ja, egentligen det enda man måste göra det är att man kommer att behöva skriva en manifestfil. Ni kommer ihåg att prata om det tidigare, att manifestet är det som gör appen identitet. Så genom att skriva en sån här manifestfil och ha ett genererat projekt runt det här då, så gör man egentligen två saker. Man ser till att säga vilken är startsidan. Startsidan är inte någon intern samhällssida eller någon intern HTML-sida, utan startsidan är en URL ut på nätet. Och genom att lista upp vilka URL:er som tillhör den här applikationen, så kommer all navigering inom de här att stanna inom den här appen. Om ni sen har en navigering ut till Facebook till exempel, eller inte har med Facebook här, då kommer det att starta en ny Microsoft Edge-instans, så ni kommer få den navigering utanför. Så det är liksom allt ni egentligen behöver göra för att få er webbsite som en app i våran store. Så det är vad man kan börja göra med. Vad man sen kan göra med den här koden är jätteintressant. Genom att säga att, återigen med rules, så säga att till exempel den här, alla sidor som har den matchar de här URL:erna, så kan ni säga att de här URL:erna får komma åt och anropa funktioner inuti Windows Runtime. Så det gör alltså att ni på sidor kan skriva kod som accessar hela WinRT-API som exekveras på servern, eller som ni har skrivit och hostar på servern, men som än kör lokalt på Windows-maskinen. Och det kan vara att accessa kameran, prata med Cortana, generera share-kontrakt, prata med store API för att ha in-app purchases, etc. etc. Det finns ohyggligt mycket möjligheter som öppnar sig där. Det går också att se till exempel för ads då, att det inte går att göra någonting, så att man kan stänga den säkerhetsluckan. Så ett exempel, om man nu vill integrera Cortana i sin, så att man kan aktivera sin website så att säga från Cortana då. Det är att man ser till att man lägger med en sån här, man gör en sån här voice command definition fil som innehåller egentligen en grammatik för hur man mappar röstinput till kommandon till era natt då. Och sen så kopplar man ihop dem med den här rulesen då. Sen lägger man egentligen bara den här koden till på sin huvudsida. Så kan man exekvera WinRT-kod på det här deviceet. Det kommer naturligtvis inte fungera om ni surfar den här sajten på en iOS-device och så vidare. Men så länge man är på en Windows 10-dator så kommer det funka. Under ytan då, vad som händer egentligen, att du skapar en app där hela appen egentligen är en WebView-kontroll. Och WebView-kontrollen använder nya Edge-motorn som gjort i Windows 10 då. Och den är ju naturligtvis, den är bra mycket bättre än den som var tidigare. Man har bättre kontroll. Bland annat har man sett till att anrendering inte sker på UI-tråden så att man inte blockar UI-tråden så appen blir mer responsiv. Vad vi också kan göra är att vi har ett sätt att kunna genom att med de här rulesen kunna trycka in så att du kan få nativ kod och komma in på sidan. Så om vi har skrivit antingen i Windows Runtime API-er eller om vi är egenskrivna Windows Runtime-koder kan man så att säga injecta in. Och de visade ett demo. Jag var det på bild de visade Shazam, Simon, kommer du ihåg det? Ja. Då hade de alltså webben kunde, så hade de injektat sin C++-kod som kände igen musik. Så de körde det lokalt på klienten för att lyssna på musiken och kunde därigenom liksom få den koden att exekvera på klienten och inte i webben och skriva C++-koden. Så det här tycker jag, det är intressant. Vill man komma in som en app i storen även om man har webb, man kan fortfarande ha all kod uppe på webben och man kan snabbt, och sen kan man börja integrera saker och ting och göra mer saker med vår plattform då. Frågan är, vad är det för krav på sajten? Nej, jag skulle säga att det enda kravet är att den fungerar på Edge. Alltså man ska se till att appen fungerar på Edge, så att den fungerar Edge, och att den är responsiv. Därför att du kommer ju sajsa och testa den på telefonen och testa den på Xboxen. För den här appen kan ni publicera på alla Windows 10-enheten, det är så Xboxen och HoloLens. Så ni kan ju få er webbsite som en app i HoloLens med den här tekniken då, exempelvis. Så här når vi ju våra enheter. Nu finns det ju andra enheter ute på marknaden också. Vi har ju Apache Cordova som egentligen är gamla PhoneGap då, för att göra appar baserat på HTML-content som kan köras på alla typer av enheter. Och det finns ju ett antal olika sätt. Dels kan man ju liksom se till att paketera med lokalt sidor som man har HTML-JavaScript-sidor lokalt som följer med paketet då. Man kan köra så här, precis som vi pratar om nu, köra en native Cordova-app, men man har allt content på servern då. Och embedded. Och vad vi också släppte nu på bild är att vi håller på med ett open source-projekt som heter Manifold.js. Som egentligen tar precis den här idén med hosted web-apps, men genererar det här ovanpå Cordova för alla mobila plattformar. Så med Manifold.js kan vi göra egentligen samma sak som vi kan göra med för våra enheter kan du göra på alla enheter. Så det är någonting som är under utveckling och finns open source då. Så det tycker jag man också ska titta på. Det är ganska intressant. Så webbappar är universal Windows apps. Hosted web apps, då får du, kommer du så att du blir en universal app, men du kan ha koden på din server. Vi kan börja integrera in kod, universal Windows kod i den. Det här bygger på den här nya WebView-kontrollen som bygger på nya Edge-motorn så att du får mer koll. Och med Manifold.js kan ni använda samma teknik och bygga på alla mobilplattor. Så det var den första bron. Nästa bro vi ska prata om, det är Project Centennial. Och det är en bro för att vi ska få alla våra klassiska Win32-appar att fungera som Universal Windows-apps. Så Project Centennial, det är en bro från dina klassiska Windows-appar för att du ska kunna börja med komma in i storen och sen ska du kunna ta och flytta den koden så att de blir mer och mer universal då. Och varför har vi gjort det här? Jo, som jag sa tidigare, det nämndes att det finns ungefär 16 miljoner klassiska Windows-appar där ute. Men de går ju inte att köpa i storen. Det finns inget sätt idag i Windows 8 och publicera sådana app och kunna ta betalt när det står det. Vi pratade om det tidigare, de har ingen appmodell. Det är liksom bara exe-filer som flyger och det är väldigt shakigt. MSI, som vi pratade om tidigare, funkar inte speciellt bra. Vi vill ha era appar i storen och ni vill ha era appar i storen. Därför att det tror vi är ett jättebra sätt att få för er att kunna sälja mer appar och för oss att få kunderna att komma in i våran store och upptäcka den. För storen har redan funnits, men den har liksom inte tagit fart. Är du en desktop-användare då, så är det inte naturligt att gå in i Windows Store och köpa appar. På ett mobilt device, då är det naturligt för att det är så man gör. Liksom. Och den här tekniken gör också att du kommer kunna gör, istället för att behöva skriva om hela din app, så kan du flytta den, komma dit och sen kan du börja skriva om din app in place och så blir det blir mer och mer en universal Windows-app. Då. För användaren kommer det här bli jättebra. Som det är idag när du ska köpa någonting, då går du ner på download.com och ska försöka ladda ner någonting. Och det undrar man vilken av de här 42 knapparna jag ska klicka på. Det är som rysk roulette liksom, om man ska få virus eller inte. Lite så känns det ibland tycker jag. Man ska inte klicka på den som står download now, i alla fall så mycket jag har lärt oss. Så vad vi kommer göra nu, där kommer man, alla era appar kommer synas i storen. Precis som om det är en vanlig mobilapp eller någonting. Vi kommer att ha en det som kallas för single click, alltså att man klickar en gång och så installerar den. Inget att du måste starta MSI för att få upp en dialog och man måste svara på massa frågor och sånt där liksom. Vi kommer kunna lösa automatiska uppdateringar. Jag säger, det är bara att pumpa en ny version i storen. Det kommer automatiskt uppdateras, precis som mobilappar gör. Det kommer att ta bort första orsaken till att man vill köra en service tillsammans med sin app. För det är för att få out-update att fungera, eller hur? Det har ni säkert många av gjort. Ni har en app, men ni vill ofta uppdatera. Då skriver man en service som ligger och pollar på någon tjänst på nätet som sen ser till att uppdatera den. Men det har vi löst nu i operativsystemet när vi blir över och blir en riktig universal Windows-app. Då. Jag kommer att visa sen att det här kommer att bli... Vi kommer, precis som det här löftet vi gav om när du installerar modern app, när man avinstallerar den så försvinner allting och vi försämrar inte systemet. Det kommer också gälla för de här klassiska Windows-apparna som vi installerar på det här sättet. Och det gör ju naturligtvis att användaren får förtroende och känner sig lugn för det här. Så genom att använda Project Centennial så kan vi konvertera nuvarande klassiska Windows-appar. Man testar dem och så vidare och sen publicerar man till store. Det är det liksom första steget man gör. Och vad man egentligen gör är att man tar sin MSI, kör det genom en tool som då kommer att spotta ut sig ett projekt med en appex där egentligen allting du skriver ner i filsystemet, allting du skriver ner i registret och alla DLL som så här finns packade i den här fina appexen. Sen får man naturligtvis testa och kolla så att allt fungerar och iterera genom processen. Men när den sen är klar då kan man pusha att skicka upp till storen. Ditt projekt håller du fortfarande kvar som det är. Det är liksom ingen skillnad utan det är bara liksom ett sätt att göra om paketeringen. Vad som sker under ytan sen är ju jättekult. Är det någon som känner till AppV? Hör talas om det? Det är lite samma sak här. Vad som händer är att vi ser till att virtualisera filsystemet, virtualisera skrivning till registret, ser till att redirecta allting till appdata. Så det skapas som en virtualiserad miljö för just din app. Så din app tror att den skriver ner i System 32, men det gör den inte. Den kommer skriva till local store. Om vi sen kommer så att säga mergea in de här och gömma det. Det är samma sak, vi tror att vi skriver in i local machine, men den kommer skriva en separat registry-fil som ligger på disken. Men ur din synvinkel så ses det inte. Så när vi ska avinstallera den här, då behöver vi inte gå och ändra någonting i det befintliga filsystemet eller i registry, utan det är ju bara att ta bort de här grejerna som ligger vid sidan om. Så här är ett exempel då. Så i vårt appsnäste i C-Windows System så har vi ett DLL och där finns det andra. Men när vi tittar på det så kommer vi se dem som så att de sitter ihop då. Liknande sak händer både med appdata, registry och filer och så vidare. Så att det här är ju liksom tekniken som gör att det här kommer att fungera då. Vad som sen händer när man kör, det är att appen kommer köras. Vi pratade tidigare om att när man kör en modern app så körs den i en app-container, en väldigt isolerad sandbox och så vidare. Det är intressant när det gäller de apparna. De här kommer köras precis som om de startar som vanligt med full trust in i systemet. Så de kommer kunna göra allt det de har kunnat göra förut. Då. Det här kommer ju göra att det här är ju desktop-appar. Så de här kommer bara kunna köras på desktop som det är just nu. Det kommer inte gå att köra det här på telefonen. Det finns ju ingen sån lösning. Men oftast vill man köra de här på desktopen i alla fall. Så när du väl har tagit det här steget, vad kan du göra då? Ja, då kan du göra precis vad du vill i Universal Apps. Precis vad du vill. Därför att du får tillgång till allting. Och du får möjlighet nu att börja flytta dig. Du kan börja migrera appen. Därför att du egentligen kommer att starta, du kommer att ha två containers som kör din app. Du kommer till att ha den här full trust container som är din klassisk Windows-app. Sen kommer du ha en container som kör din Universal Application Code. Och de där pratar med varandra på ett magiskt hemligt sätt som jag inte riktigt förstått hur det går till än, men det gör det. Det här är ju teknik som inte är färdig än. Så du kan börja migrera och flytta mer saker i tid, och till slut så har du flyttat allt. Då har du en Universal Windows app. Det kommer jag att visa tidigare, det finns desktop och mobile och så vidare. Teoretiskt sett så är Xboxen x86, men du kommer inte kunna köra på Xbox, utan du behöver desktop-skun eller desktop-varianten av Windows, man säger så. Det vill säga där vi har hela Windows 32 API och allting sånt där. Så att det har egentligen inte så mycket med CPU-arkitekturen, men det är naturligtvis också viktigt, men det kräver också det som finns i den där skun då. Jag tycker det är otroligt intressant att kunna snabbt för er komma in i storen och sen snabbt få den här paketeringen och allt det här. Tänk att ni kan sideloada de här appväxlarna ut på en, slippa de här MSI och allting som ni kan. Ni får ett perfekt sätt att leverera saker. Och det här med autoöppning, även ett enterprise-scenario är intressant, för att de kan ju då pushas ut automatiskt för ett mycket bättre sätt att installera och hur man kan avinstallera och så vidare. Så det här ska ni verkligen titta på när det väl blir publikt. Jag tror att det öppnar någon sorts intern beta snart. Så är ni intresserade så hör av er till mig så ska jag försöka få med er i beta-programmet. Vi hade en fråga där uppe först. Mm. Frågan är, är det bara något sätt som vi kickstartar för att få folk i ståren? Eller är det en mer permanent lösning? Ja, jag skulle säga både och. Naturligtvis är det här, men alla de här broarna är ju ett sätt att få er att komma över i ståren. Vi behöver få upp volymen i ståren, vi behöver få folk intresserade i ståren. Men tekniken som den gjort tycker jag möjliggör att man kan fortsätta använda så att man under en tid kan flytta emellan. Då. Därför att man kommer att ha de här apparna när man vill göra båda sakerna. Absolut. Och även om vi bara är låsta till desktopen så kommer det finnas ganska många 100 miljoner desktop-användare om 1-2 år. Så det är en ganska stor marknad. Yes. Frågan är, kommer vi ha en, som idag har vi en publik, en consumer store, men vi har ju ingen enterprise store så att säga idag, utan man får ju gå andra sätt, man får använda system center eller bygga en company port eller någonting sådär. Kommer det i Windows 10 finnas en enterprise store som du kan konfigurera själv? Svaret är ja på den frågan. Det presenterade vi på Ignite förra veckan. Så ja, du kommer kunna bygga din egen store som kommer vara dina applikationer och valda delar av den publika storen. Så kan du säga att det är just det här ska mina användare kunna se i mitt domän. App är en annan teknologi. App finns idag. Så det kommer inte försvinna, utan det löser egentligen ett lite annat problem. Lite annat problem. Jag förstår vad du menar, men det kommer att finnas kvar. Jag ska repetera det test så. Förutom, precis som jag sa, man kommer kunna ha sina egna appar i sin Enterprise Store, man kommer kunna ha publika appar. Du kommer också kunna köpa licenser, så du kan köpa, jag vill ha 50 av den eller någonting, så att du inte behöver koppla det till en specifik användare. Så du kan bulkköpa appar in som du kan använda då. Det är dessutom så att i Windows 10 så kommer du inte behöva logga in med ett Microsoft account för att komma åt storen, utan du kan använda ditt organizational account. Som det nu är så loggar du kanske in. Vi loggar in med vårt Microsoft med en konto. Men sen när jag uppe står då måste jag koppla mitt Hotmail-konto. Men det kravet kommer gå bort i Windows 10. Du kan bara köra med ett konto när du, och det är giltigt uppe i storen också. Ja, alltså frågan är, kan man blocka appar från storyn? Ja, absolut. Du kan bestämma exakt vad användaren kan se. Det är upp till dig helt och hållet, så länge som användaren så att säga, en del av ditt enterprise, så att säga, eller din domän då. Så vad vi kan göra sen, vi kan, som så här, vi kan börja flytta över koden. Så det här tycker jag är otroligt intressant. Så det här är ju liksom en bridge för klassiska Windows-appar för att bli en universal app snabbt. Och den sen låter du starta och fortsätta resan för att bli en riktig universal app. För det är ju dit vi vill att ni ska komma. Vi vill ju att ni ska skriva en universal Windows app naturligtvis. Men det här är ett bra sätt att göra det enklare för det. Okej, okay. Nästa bro. Astoria. Android-appar. Så vad är Project Astoria? Astoria är ett sätt för att få dig att ta dig och göra en Windows, en universal Windows-app av din Android-kod. Så vad du egentligen gör, du har din Android-kod. Du kör en static analysis på den, som vi har ett verktyg som gör, som kommer att peka om du måste ändra det och det och det. Den lägger till ett library egentligen som är MS Interop heter det. Du fortsätter att jobba i ditt IDE, om du använder IntelliJ eller Android Studio eller Eclipse och så vidare. Du kan sitta på vilken maskin som du idag gör din NRK på och göra. Och du kommer automatiskt att finnas mapping, så alla Google Play services du använder kommer att mappas mot motsvarande services som finns hos oss då. Så när det gäller app purchases och notifications och alla de där grejerna, så kommer det liksom mappas över kartor, så att säga, kommer att bara gå på Bing Maps istället för Google Maps och så vidare. I det stora hela, ja. Men det kommer naturligtvis vara cases. Frågan är, finns alla tjänster verkligen i Google Play Services på hos oss? Det tror jag inte. Det finns ingen 100% mappning. Men det kommer säkert vara cases där analysen säger, nej, men det här går inte. Det här måste du skriva om. Men vad vi får då, att återigen generera en Apex-paket. Vi kan putta den i storen. Och vad vi får då, det är att du kan på ett relativt snabbt sätt se till att din Android kommer upp i våran store. Och där blir den ju precis som vilken Windows-app som helst. Jag ska poängtera att idag så kommer det här bara, det första de har lovat är att det kommer bara fungera på phone. Så det här är inte någonting som man behöver på desktop eller HoloLens eller Xbox eller någonting. Det är vad de har sagt just nu. Vad roadmappen är framtiden, det vet vi inte. Eftersom när en build recap så har vi snott alla de här slidesen från befintliga. Det här var någon animering här som jag tyckte inte makes more sense. Oj, förlåt. Jag hoppar lite här. Vad det här sen är att vi försöker mappa alla användargränssnittselement också. Så vad den här animeringen visar sig att vi använder ju det riktiga native Windows Phone tangentbordet och klipp och klistra upplevelsen blir precis som det är i Windows Phone etc. Så vi försökt att få det att se som ett så mycket Windows Phone som möjligt då. De har försökt att styla lite UI-element också så att det ska se lite mer Windows Phone. Nu med nya Material Design tror jag det heter, eller hur, i Android, så ser det, börjar det närma hur Windows Phone användars gränssnittsspråk ser ut också, så att det mappar ju sådär. Jag ska bara köra igenom den här meningen. Så vad som händer då egentligen, det som kommer är att du tar din APK, den här APK den wrappas i en Apex. Sen har de skrivit ett subsystem i Windows för att köra Android-kod. Och subsystem i Windows har funnits ända sedan Windows NT började. Det fanns POSIX i början, det fanns till och med OS 2 i första versionerna. Och det är egentligen samma teknik, de har gjort den för Android då. Exakt om det här är en implementation av Dalvik eller vad man nu, de väljer att kalla det ett subsystem. Men här har de implementerat hela, i stort sett hela Android-miljön liksom. Och mappat alla de här rakt ner på våra, rakt ner i kernen här. Så att all hårdvaruaccess, kamera, DirectX, hela appmodellen och så vidare, allting sånt ligger mappat. Så det körs liksom genom här då. Och den här körs ju i samma appcontainer som vanliga Windows-appar körs. Så det är också fortfarande en isolerad sandbox, precis som andra är då. Och vi får alla fördelar som har med ett Apex-paket, att den auto-uppdateras i storen och när man tar bort den så försvinner allting. Så det finns kvar som vanligt. Så tittar man på performance och battery. Här är ju en sak som kommer bli intressant. För i Android kan du ju, där kan du ju liksom ligga och köra mycket bakgrund som helst. Och det kommer inte vi tillåta. Därför att här körs i samma resource management och process lifecycle som befintliga appar. Så här kommer det säkert bli några edge cases när det blir, hur ska det här fungera då? Men det här tycker jag är intressant. Det här kommer vara det säkraste sättet att köra Android-appar på. För helt plötsligt så kör du på en säker plattform. Så är ganska många Android-appar som kommer sluta fungera av den anledningen, tror jag. Ja, så här. Frågan är, kommer vi ha kontroll över? Det finns en undersökning med att 18% av alla appar i Google Play Store har malware. Jag tror att de kommer komma in, men de kommer inte kunna göra något. Det finns appar till exempel som att skicka iväg sms till betalnummer, men du får inte skicka ett sms från en app. Det är fortfarande användaren som måste trycka skicka sms i Windows Phone. Det går liksom inte att programmatiskt skicka ett sms, ett exempel. Så många av de här kommer att liksom inte, de kommer tappa lite av sin value för publishern, kanske inte för användaren, men så det här tycker jag, för att Windows Phone är ett väldigt, väldigt säker exponeringsmiljö, eller Windows Phone. Men det är BitLocker på disken, det är liksom en isolated sandbox och vi låter användaren bestämma väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt svårt då, säger användaren nej, då är det nej liksom. Det går inte att krypa undan. Så vad vi försöker mappa så mycket som möjligt. Det är ju våran store istället för Google Play Store. När man ska köra saker så blir det via våra share-kontrakt, inte via Android share-kontrakt. Notifications, lifetiles, mappas och sånt. Lifetiles finns ju inte, men notifications och sånt. Vi ser till att mappa sånt som in-app purchases och sånt där, så att det går via våran store istället. Och kartor och annonser och så vidare. Och naturligtvis har vi isolerat undan filsystem och allting sånt där. Så att de har gjort ett ganska stort jobb. Jag tycker det här är ganska intressant faktiskt. Det är intressant för det är liksom, du sitter fortfarande, du behöver göra väldigt lite med din app. Det går ganska fort att göra en Windows-app. Nu är det så här, nackdelen är att det blir ingen riktig universal app. Du blir liksom inte en riktig, utan det körs ju ändå under det här subsystemet. Så att man kommer liksom inte in lika långt kanske som man ska börja. Men det är ju ett sätt att komma upp på plattformen och då får man ju tid att kanske skriva en universal app och ersätta den här appen sen. Det är så tror jag liksom man ska tänka med det här då. Frågan är det native compilerad version? Det beror på vilka programstråk man har skrivit det. För jag menar, i Android kan du skriva Java eller C++. Java-kod kompileras ju till intermediate language. Och sen kommer ju det att tolkas i runtime. Har du skrivit C++ så måste du kompilera för ARM. Och då är det ju native kod som körs liksom. Så att det är både och. Det beror lite på hur koden är genererad. Yes. Frågan är, finns det något liksom sätt att kunna jobba med din Android-kod i Visual Studio? Ja, nej. Inte med det här sättet. Däremot så kan du, jag menar, titta på Visual Studio 2015. Så länge du har Android-kod med C++ kan du faktiskt kompilera Android i Visual Studio idag. Du kan ju liksom... Ja, precis. Och vi har en egen Android-emulator och så vidare. Så att redan idag, och om man tittar på sådana här cross-platform-verktyg från Xamarin, så kan du sitta och göra hela Android-cykeln i Visual Studio idag. Kör du Xamarin redan, tycker inte jag det här är intressant, då bygger du en Windows Phone-version av din Xamarin-kod. Men så det kanske inte är riktigt lika intressant, för där är det så pass lite du behöver göra då. Men idag kan vi inte få in ett Java-projekt i Visual Studio. Idag har vi inte stöd för Java i Visual Studio. Så att vi får se vad som kommer i framtiden. Vi får ju se vad kommer de ta nästa steg. Jag ser det här mycket som ett sätt att få över appar och komma på en plattform, vilket ger. Och så får vi bevisa för den publishern att jo, men titta, det finns folk som är intresserade i en app, och få dem att skriva Universal Windows Apps. Det är ju liksom det som tror jag är spelet då. Yes. Ja. Xamarin, ja. Absolut. Det är ju Xamarin, vad Xamarin gör ju två saker. Xamarin gör ju att du kan skriva C-sharp-kod på andra plattformar, på iOS och Android. Så det var Xamarin gör. Så vill du skriva din kodbas i Xamarin, så kan du skriva all kod i C-sharp. Och hela SDK för iOS och Android finns mappat som C-sharp, eller som C-sharp-klasser. Du kan ju även använda .NET då. Sen när du väl ska göra user interface, så kan du göra på två sätt. Dels kan du göra ett native user interface då, men med code behind den i C-sharp. Så du ritar storyboards där eller kör activities i Android då. Det andra sättet, de har gjort ett forumsbibliotek då, där du liksom använder SAML och C-sharp och den metodiken. Och då får du ett UI-kod för alla dina plattformar. Men då isolerar du lite från native. Det andra sättet, då är du på metallen. Då använder du precis samma API. Det är bara att skriva C-sharp istället. Det är på iOS kompileras till native kod. På Android så kompileras till intermediate kod. Precis som på Android. Så Xamarin är utmärkt ifall du är intresserad av att ha kodbasen i. Och ska du börja ett nytt cross-platform-projekt, skulle jag rekommendera Xamarin. För det kommer du också kunna ha tagit på Universal Windows-plattform. Men om du redan har en befintlig kodbas. Jag menar, om du, som idag, om du tittar, 90% av alla som har en mobilapp, de har en iOS och en Android-app. Och då är ju frågan liksom, ja, du har en Android-app, du vill ha den på Windows Phone nu. Då kan du använda det här för att komma snabbt. Du behöver inte skriva om hela appen eller skriva om den i Xamarin och så vidare. Du kommer ju fortfarande ha Android-kodbasen kvar. Du har ju två kodbaser. Men du behöver inte tre kodbaser initialt. Du kan fortfarande ha två kodbaser. Xamarin får du ju en kodbas. Så det finns mycket möjligheter. Och det har ju att göra med liksom var din kompetens ligger och hur mycket du vill satsa. Yes. Nu har jag frågan, kan man inte utgå från iOS? Jo, jag har en bro kvar. Precis. Så bara kort, vi mappar alla cloud services och sånt där och liksom får det att fungera. Så man ska summera Project Astoria, det är liksom hur kan du få över din Android-kod med minimalt arbete och verkligen få en app. Du fortsätter att jobba precis på din Android-kod. Den här kommer mappa över det mesta du använder i Google Play Services så att du inte behöver skriva om den koden. Här är ett bra sätt att köra din Android-app i en säker miljö. Men för nu så kommer det här bara fungera på Windows Phone. Okej, vi har en bro kvar. Project Islandwood. Det är hur du kan skriva appar i Objective-C. Till skillnad från de andra broarna så har ni säkert sett här. Är det någon som har kört Candy Crush på Windows Phone? Då har ni kört Project Islandwood. För den Candy Crush som var släppt i storen i december var skriven med det här verktyget. Så det var ett sätt att vi testade att det fungerade. Så vad är Project Islandwood? Jo, Project Islandwood är ett sätt att skriva Universal Windows App i Objective-C. Så om ni kommer ihåg i morse när jag pratade om den här arkitekturen, jag hörde C++ och C-sharp och så vidare. Jag sa att det skulle komma en ruta till, och det är Objective-C. Så vad C++ Compiler-teamet har gjort är att de har tagit Clang och LLVM, tagit in det, tagit den och kan nu kompilera Objective-C ner till ett intermediate objektformat, precis som C++ och C-compiler använder. Och därifrån så använder den C++ backend för att optimera. Så den genererar kod på samma sätt för Objective-C som den gör för C++ och C. Så det har gjort att Objective-C är ett helt fullvärdigt språk i vår plattform. Eller kommer i alla fall vara när den här produkten släpps. Då. Dessutom så har vi portat en hel del av iOS API så den fungerar på vår plattform. Jag kommer lite mer till vad det är. Hela plattformen är inte portad ännu. Det är ett ganska stort jobb. Men vad du får det är att du sitter i Visual Studio och jobbar. Du kan jobba side by side med ditt Xcode-projekt. Så vad du får? Du får Objective-C-kod. I Visual Studio, titta på projektfönster, du har dina MH-filer i ett Visual Studio-projekt, precis som du har C++. Du kan i det här projektet blanda C++ och Objective-C-kod i samma projekt. Precis som du kan i Xcode idag. Du får fullständig support, du får IntelliSense, du får syntax highlighting, du får autocomplete, precis som du förväntar dig i Visual Studio. Du får full debugging support, breakpoints, stack traces, allt möjligt, watch, variabler och sånt. Du får möjlighet att nå hela WinRT-surfacen, alla Universal Windows App API:er, vartenda ett, därför att du är en Universal App. Och du genom att köra en tool, du kör en one-time tool där du konverterar ditt Xcode-projekt till ett Visual Studio-projekt och sen därifrån så kör du. Där kan man komma ihåg, det är en gångs. Så om du sen gör förändringar i ett Xcode-projekt så får du göra samma förändringar i Visual Studio, i V6-projektet då. I alla fall så det ser ut just nu. Så här kommer det se ut på disken. Du har ditt Xcode-projekt. Kör toolet, du får ett V6-projekt. Men du ligger i samma directory, så ni delar källkodsfiler. Det är inte ens på ett annat ställe på disken, det är på samma ställe. Visst är det coolt? Men det slutar inte där. Vad du sen kan göra, du är ju en Universal Windows App. Då är du ju inte begränsat till en iPad eller en iPhone. Helt plötsligt så kan ju det se ut så här stort, va? Och där finns det stöd för. Så du kommer få en UI Application Startup Mode där du kommer kunna customisera saker och ting. Du kommer ta reda på form factor. Du kommer kunna få de här back button pressed. Så att du kan liksom hantera det så att du, om du kör på en Windows Phone då. Du kommer kunna köra på alla våra devices. Så du kan ta din iOS-app och köra på HoloLens. När det gäller API-kompatibilitet då, så som jag sa, just nu supportar vi ett subset av API:erna. Och det här är ett arbete som pågår fortlöpande. Just nu så är det inte kopplat till en specifik version av OS:et. Utan vi implementerar API:erna som är under tiden. I början så tar de ett antal, precis som tog Candy Crush då, så kommer de jobba på ett antal sådana projekt och se vad behöver vi och så vidare. Ett ställe som vi vet kommer att bli problem, det är med att tredjepartsbibliotek kommer ju inte gå att flytta över när vi bara är binär. Vi kommer behöva källkoden då. Så där kommer vi behöva jobba med de tredjepartsleverantörerna så att de kompilerar med det här då, och då kan man använda det. Eller om det finns motsvarande på Windows-plattformen redan. Så det får vi se hur det går med det där. Men tittar man spel är det första överflortat och OpenGL fungerar med Angle och massa sådana spel och Candy Crush är väl ett absolut ett bevis på att det fungerar. Så fort Angle kör på DirectX 12 så kommer det här att köra på DirectX 12, ja. Absolut. För den använder bara Angle, det är publika Angle som finns. Microsoft har ju en egen Angle-repository. Nu har de börjat pusha tillbaka till den riktiga Angle. Repositorien, men vi stöder UIKit, Core Animation, Core Graphics, Cortex, Core Touch och så vidare, Core Foundation, StoreKit, Social Notifications och så vidare. Så det finns ganska mycket som är portat, men allting är inte portat, så är det ju, absolut. Återigen, vi försöker mappa det här åt dig så att sharing och notifications och ads och in-app purchase och så vidare, där kan du köra dina befintliga iOS API:er och så mappar vi dem intelligent till det som behövs då. Och rätt mycket av hårdvaran, filsystemet, kameran etc. har vi sett till att det fungerar så att det finns mappningslager som gör att ni kan behålla iOS-koden. Så vad ni får är att ni kan snabbt flytta. Troligtvis kommer det mesta fungera, kanske får ni skriva om lite. Och då är det ju en iOS-app fast en 20-apparatman, men sen kan ni börja byta ut. Då kan ni ju skriva i SAML. Och så skriver ni code behind i Objective-C. Då kan ni börja byta ut saker. Men fortsätta. Ni kan börja ett nytt projekt och skriva Objective-C. Om Objective-C är det språket som ni är mest känner att ni har den bäst kompetens att skriva i. Det här öppnar otroliga möjligheter tycker jag. Så det här ska bli otroligt intressant att se vad det här kommer få fram till tiden. Som sagt, vi tycker att vi har bevisat att det fungerar genom att vi faktiskt släppte Candy Crush. Det landas ner x antal miljon gånger. Har en rating på 4,5 och så vidare. Så att det har vi visat att plattformen håller. Så, med den här bridgen då. Du skriver riktiga Universal Windows Apps. Det är inget lager emellan någonting. Det kompileras native. Du kan kompilera för alla plattformar. Det här är native apps. Objective-C är ett fullvärdigt språkmedlem i våran plattform. Du kan använda hela Windows RT API. Återigen, du är en universal app, inga begränsningar. Du kommer nå alla våra devices. Och du kan återanvända kod som faktiskt kör iOS API. För rätt mycket av iOS API har vi då wrappat som det går att använda ifrån det. Så det var de fyra broarna jag pratade om då. Vi pratar om webb, vi pratar om klassisk Win32 API, vi pratar Android, vi pratar iOS eller Objective-C. Det finns fyra sektioner på bild. Titta på de här. Jätteintressanta. Jag har 2 minuter kvar. Har vi några frågor? Yes. Så frågan är, Android Project Astoria, kommer den bara funka på phone? Det är vad de har kommunicerat just nu. Det target är bara phone just nu, ja. Ja, iOS är den andra. För iOS, där det kompilerar vi det. Så där är vi som, där tar vi inte in en APK och dumpar in och kör i ett subsystem. Jag kan ju, om jag får spekulera, så förstår jag inte varför vi bara skulle kunna, eftersom vi har, det här subsystemet går ju på Core och det ser likadant överallt i Windows 10, så varför skulle man inte kunna köra subsystemet på någon annan device än phone? Men det är vad som har kommunicerats av teamet. Det är kanske bara det de har testat just nu då. Det är möjligt att det här kommer att öppna upp sig mer, det vet jag inte. Men med iOS så kompilerar du ju koden liksom. Det är ju bara att du skriver i Objective-C istället för något annat liksom. Så där är det. Och så att det kommer det som blir en helt annan sak liksom. Hade vi någon mer fråga? Den här frågan är, om en app bara skriver med telefon så är det inte bra på plattan. Så är det absolut, men jag menar Android har ju tablets. Så egentligen, det finns ju ingenting i Android. Alltså Android är ju i sig, tycker jag, skulle fungera ganska bra och ha adaptive design på, om man tittar hur. Så att det borde egentligen inte vara något problem. Men så som det ser ut just nu, vad de har lovat här. Så. Och jag kan inte ge några tider när det här kommer finnas tillgängligt, för det vet vi inte ännu. Det kommer öppnas private previews. Återigen, kom till mig om ni vill prova vad med i någon av de här betorna. Så hjälper det. Okej, nu ska Mattias från Solidify prata ALM. Så tack för mig.